Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. Och minsann, veckans gäst är inte bara en tongivande ärkeängel med ett klubbrekord på 609 A-lagsframträdanden i IFK Göteborg. Han vann även hela 6 stycken SM-guld under 90-talet och är också en utav våra hjältar ifrån det historiska VM-laget som grävde brons i VM 1994. Lägg där till ett par mål som anses vara det snyggaste i Champions Leagues historia och 22 A-landskamper gjorda för Sverige. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Mikael Nilsson.
Tack ska du ha.
Kul att ha dig här.
Ja, det är alltid roligt att göra såna här grejer och man vet ju aldrig vad som händer.
Nej, det är helt rätt, det vet man inte. Jag lyssnade faktiskt på Hunden, Kötten, Glassen där när du var med Wernbloom och Hussein och grabbarna.
Ja.
Var det tufft, tycker du?
Nej, det var inte så tufft. Det var ju rätt bra, rätt lättsamt och det ska ju vara det. Jag är en lättsam person så det ska vara mycket skratt och det ska vara mycket roligt.
Mm, det kommer vi att få här idag, det törs jag lova. Du, vad har följande blåvita ikoner gemensamt förutom att jag har spelat i blåvitt när jag räknar upp Glenn Hussein, Tobias Hussein, Pontus Wernbloom, Torbjörn Nilsson, Glenn Strömberg, Robert Prytz, Stig Fredriksson, Thomas Ravelli, Stefan Rehn, Stefan Pettersson, Håkan Mild, Dan Corneliusson, Jonny Ekström, Ralf Edström, Bebben Johansson, Sven-Göran Eriksson.
Vad de har?
Ja, vad har de gemensamt förutom att de har blåvitt? Gemensamt.
De måste spela i landslaget också.
Ja, något mer än det?
Uff, nu sätter du mig här. Har de någonting gemensamt? Nej, jag kan inte det faktiskt.
Men de har alla medverkat i podden Två låtar och en kändis.
Ja, men det är väl självklart. Det fattar jag med. Men jag trodde det var mer sportsligt, ja.
Och nu ansluter även Mikael Nilsson till denna trupp. Vilken uppställning!
Ja, den är rätt bra. Det finns ju några namn i IFKs historia som är bra fotbollsspelare, bra personer och som är rätt stora inom svensk idrott då, eller i fotbollen. Då.
Absolut. Du, vi ska komma tillbaka till ämnet fotboll och blåvitt och landslaget och allt möjligt. Men initialt här så vill jag ju fråga dig, hur står det till med Mikael idag?
Idag är det rätt så bra, tycker jag. Jag har kommit i en livssituation där jag trivs rätt bra. Har ett bra jobb, jobbar på STS Alpresor som företagssäljare. Och privatlivet så lever jag fortfarande singel i och för sig. Va? Men ändå trivs jag rätt bra med livet faktiskt.
Ja, vad härligt. Mm. Du, jag tänker att den här podden, den handlar ju till stor del om ämnet musik. Även om vi ska prata om din karriär också. Men jag tänker att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt. Oavsett om man är musikalisk eller inte.
Mm. Musik kan man ju ha, ja, men det är ju rätt skönt att ha musik. Jag lyssnar på mycket musik hemma, men jag lyssnar på blandad. Men jag är fruktansvärt dålig på vilka det är som sjunger, vilka grupper det är och lite sånt. Men jag lyssnar gärna på det. hemma. Och även i det, på, när man åker bil, jag åker rätt mycket bil, då är det ju rätt mycket rockklassiker och jag har fastnat för just nu då. Mm. Men det byts ju lite hit och dit och det går i perioder, men det är jävla bra musik.
Mm. Du har lite olika sådana Spotify-listor och annat.
Ja, jag är väl kanske inte den. Jag har egentligen inte Spotify, jag har den här fula varianten på Spotify. Men jag brukar spela lite spellistor där och lyssna lite. Man blir rätt glad utav att lyssna på musik. När det är bra musik, ingen sån här som mina unga lyssnar på. Det är gott att lyssna på.
Jag Dagens rap?
Ja, herregud. Då det är fruktansvärt dåligt. Men lite andra såna här gamla godingar som man hade. Om man får lite såna här déjà vuer tillbaka, fasen på den tiden. Kommer ni ihåg den här låten? Vad gjorde vi då? Ja, fasen vad kul det var. Mm.
Var det svårt för dig att välja ut två låtar till idag då?
Nej, det var det inte. De är rätt lätta de. Sen finns det ju ett gäng bra låtar naturligtvis. Men jag har valt två som... Så ligger mig varmt om hjärtat.
Mm. Ska bli spännande att få ta del av dem sen. Du är född den 28 september 1968 och uppväxt i Falköping.
Mm. Det är jag.
Hur var det där att växa upp i Falköping?
Ja, men Falköping är en lite mindre ort. Det är ju en stad i och för sig. Va? Men jag är ju uppväxt i en liten by som heter Torbjörntorp. Som ligger 5 kilometer norr om Falköping. Det är ett litet samhälle där 500-600 personer kanske bott och haft en fantastisk uppväxt. Inte alla känner alla, du kan göra vad du vill, du kan gå in och knacka på dörrar. Det var inga låsta dörrar på den tiden. Vi hade en liten skidbacke och vi hittade alltid på någonting där ute. Det fanns ju inte mobiler och tv och sånt som idag. Så där fick man ju vara ute i naturen och på den tiden var det också snö på vintern. Kunde vi åka mycket skidor, pulkabackar, allt. Och det gjorde vi tillsammans med alla de som bodde där ute och alla fick vara med då.
Mm. Det låter som en idyllisk uppväxt.
Ja, det måste jag ju säga. Fantastisk. Ingen stress, ingenting. Det var ett litet område bara som man var i. Och, ja.
Mm. Och det är ju naturligtvis självklart då att en nisse har Tomtens IF som moderklubb.
Ja, det var ju den närmsta klubben som fanns där. Då. Den hette Tomtens IF och den var uppkallad efter Tomtens kalkbruk som låg lite ovanför Torbjörntorp. Då. Och det var där man började spela fotboll. Då. Sen har ju Tomtens IF sin arena idag i Gudhem. Flyttade de under den tiden någon gång, när jag kommer inte ihåg när. Men Gudhem var ju där man gick i skolan också.
Mm. Var det självklart för dig att det skulle bli fotboll när du var liten?
Nej, det var det inte. Jag höll på egentligen med 4 sporter. Då var fotboll en utav dem, handboll var en utav dem, golf var en utav dem och hockey. Men hockey insåg jag rätt fort för det var nog inte min grej, tyckte jag inte. Handboll kom jag rätt långt i, Falköpings AIK spelade jag i. Golf hade jag ju i Torbjörntorp för det låg Berga golfbana. Och fotbollen hade jag ju med Tomten då, men ett senare kapitel att jag gick till IFK Falköping.
Mm. När gick du dit?
När jag var 14-15 år gick jag till IFK Falköping för jag ville testa mina vingar. Och sen hade jag ju rätt många vänner där inne som jag spelade handboll ihop med. Så de lockade in mig. Sen var det en tränare som heter Bosse Jansson som då tog mig dit in. Han ville att jag skulle komma in och spela för dem då. Och då var ju jag... På den tiden hette det B-junior tror jag hette. Och sen finns det A-juniorer och sen fanns det A-lag. Så jag kom till B-juniorerna.
B-juniorer hette det så på den tiden?
Ja, B-juniorer, A-juniorer och A-lag.
Ja.
Ja, det heter inte så. Det heter P-19 och P-17 eller vad det nu kan heta idag. Då.
Ja, men jag för mig att du kom till Blåvitt när jag fick lämna Blåvitt.
Jag kom till Blåvitt 2 januari 1987 flyttade jag hit.
87? Ja.
Ja. Jag är den första som då i den här vevan, första spelare som de köpte in då till juniorerna då. Och två är Claes Ingesson då.
Ja, just det.
Så började hela den eran när de började bygga sin ungdomsverksamhet och lite så. Sen hade de ju lokala förmågor här nere. De hade ju ett gäng. De var riktigt duktiga. Mm. Alla var ju bra naturligtvis.
Mm.
Jag och Claes, en som hette Ola Persson från Sundsvall, Magnus Verdin från Kållered. Och Dick Lass då från, ja, vad nu han var ifrån, Oddevall.
Peter R. Eriksson.
Men han var redan, här. Han och för Johansson och José Fortes och alla de här. De var där, Jonas Olsson. Ja, alla de här var redan i utruppen då.
Mm. Och Kenneth kom också att ansluta det så småningom, va?
Ja, men han kom mycket senare. Han kom 1989, han och Pontus Kåmark. Men de var ju värvade som A-lagsspelare då.
Det var Rogers satsning det här, va?
Ja, helt och hållet. Ja, Rogert och Eilert och Almer och Ingvar och vad nu alla hette där nere. Vi var ju bäst i Sverige.
Ja, absolut.
När det gäller det. Vi vann ju allting. SM, GP-bollar, i stort sett rubbet. Men vi hade också ett bra lag.
Verkligen.
Ja, det hade vi.
Det hade vi faktiskt där i 67 också. Det var ju Uffe bland annat.
Han var grym.
Patrik Lessmark, Peter Granqvist, Carl-Johan Järlov, Teddy Olausson. Ja, det var många. Det var jättebra lag.
Hasse Banke?
Nej, han var inte med då när jag var med. Han kom nog senare.
Ja, ni hade ett jättebra lag.
Ja.
Vi mötte er i GP-bollen med IFK Falköping. I och för sig var jag lite yngre, men vi fick ju stryk med 12-0 mot IFK. Det var inget roligt. Sen hade vi dem senare. Vi hade dem 86 och då vinner de med 3-2. Vi hade dem lite på gaffen och det var jag och en kille till då som heter Magnus Henriksson som försökte komma till IFK Göteborg. Då. Vi var sommarproffs och allt det här som man gick igenom på den tiden. Man fick sin väska, skor och träningsförall. Och det var rätt fräckt att gå i det på den tiden. Shortsen stod Ica på.
Det fanns inte något som inte stod Ica på.
Nej, allting var ju det. Men det var fräckt och alla tyckte det var roligt. Och man gick på basränder och allting. Det var, på den tiden var det fräckt.
Peter Wiglander.
Ja, han gjorde ett fantastiskt jobb för ICA där för att marknadsföra dem på en billig peng.
Absolut. Du, nu när vi ändå varit inne på Falköping och så är det så att vi har en lyssnarfråga till dig här idag också, Mikael.
Okej.
Okay. Ja, är du beredd?
Ja.
Ja. Det är en lyssnare som undrar hur många invånare per capita har Falköping.
Ja, jag har kommit från Thomas Ravelli då. Han var inte ens med när detta tolkade, så jag såg det efter podden där. Nu kanske det var lite taskig mot han och gällan för burken och lite så, va? Men
den är inte från Ravelli, kan man slöja.
Nej, okej. Detta är ju vi sitter på en buss någonstans och då skulle de ha det jävla skitspelet. Jag sa att jag kan inte det där, så jag kan läsa frågan. Och då kom den här per capita upp.
Ja. Jag tror du ska träffa personen ikväll faktiskt på grindstugan.
Ren! Det är han alltså. Ja, han kan jag sätta.
Men du kommer få en chans här att ge tillbaka lite senare i podden. Vänta bara. Du, nu måste jag ju naturligtvis fråga dig, vad är ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg från en sån där tidig ålder?
Nu är det ju så här att det första som slår mig då, i Falköping så finns det något som heter Folkets Park. Och där fick man vara 15 år för att komma in. Och det är klart att jag kom inte in där då på när jag var 14, 15 eller innan jag hade fyllt. För jag fyllde sent naturligtvis. Och då plankade man ju in och hoppades att ingen vakt tog en. Och sen fick man springa fort som fasen fram in i dansgolvet och dansa där så de inte hittade en i så fall. Men det var Tone Norum som var i Folkets Park. Som jag, det är mitt första intryck och min första till musiken då.
Kanske även första damen också?
Ja, så kan det vara. Det kan det vara.
Vi lämnar det där än kanske?
Ja, sen hade min mamma en... På hennes tid så var ju vikingarna rätt stora så de gick ju hemma då. Så de låtarna fick man ju lyssna på. Fanns ju knappt någon i. Klabbe fanns på någon sån där, på söndagar eller någon sån där. Men det var inte så att man satt och lyssnade på musik på den så. Det var mer LP och singlar och man var hemma hos kompisar och spelade och någon hade enorma samlingar och det var mer så då. Men det Tone Norum var den största, det var mitt första.
Det är ändå ett vasst val.
Ja, hon var ju snygg.
Ja, absolut. Ja. Du, då måste jag ju fråga dig, vilken var då den absolut första plattan, för det får man säga om man är i våran ålder, som du köpte för egna pengar?
Man at Work var den första. De hade en låt som heter Down Under.
Ja, just det. She said, do you come from a land down under?
Den var den första skiva jag någonsin köpte. Och då fick jag en stereo av min pappa. Men det var det första.
Mm. Mm. Då är det ju väldigt intressant här. För nu ska vi leka lite grann med din fantasi. Det är nämligen så att du ska få befinna dig på en öd ö i ett helt år. Och du får bara ta med dig musik från en enda artist eller en enda grupp. Vad skulle det bli?
Ja, det finns säkert massa olika delar här. Man skulle väl ta en tjej naturligtvis, men jag väljer gruppen The Flappard.
De får åka med dig till en ödö.
Ja. Ja.
Då klarar du dig?
Då klarar jag mig. Jag tror att de är rätt roliga killar och spelar bra musik också. De är bra att hålla igång.
Mm. Spännande. Nu ska vi komma in lite mer på din karriär. 1987 till 2008. 15 säsonger, 609 A-lagsmatcher och 48 mål.
Mm, inte så många mål.
Nej, men du var ju back.
Ja, men jag är ju värvad som tjej. Ja, jag är ju värvad som forward egentligen. Men de gjorde om mig där på något sätt. Det fattades gubbar och alla var skadade och då blev man en hjälpryttare där. Men framförallt så har väl hela min blåvitskarriär varit back. Så kan man ju vara. Jag har varit libero, mittback, vänsterback, högerback. Och när du spelar internationellt så spelar jag alltid på vänster ytter.
Mm. Mm. Med tröja nummer 13?
Nej.
Nej.
Fick man inte ha på den tiden. Man fick ha de siffrorna som var 2, 3, 4, 5 upp till 11. Och då hade jag alltid tröja nummer 6 eller 9.
Jaha, jag minns dig som nummer 13.
Ja, i blåvitt har jag ju den.
Ja.
Det har jag alltid haft.
Ja.
Men där var det lite så ibland att de var tvingade i Champions League att spela med 2 var den position du spelar på plan. 2, 3, 4, 5, de var backar. 6, 7, 8, 9, de var mittfältare. Och 10, 11 var forwards då. Det var så det var. Sen var det vissa namn och lite så. Det fick du inte bära dem. Sen fick du bära dem i någon turnering och när det ändrades och lite så.
Mm. Men du, 609 A-lagsmatcher, det är ju inkluderat träningsmatcher och så vidare. Men det är ju naturligtvis... Ja, jag törs ju säga att vi kommer inte att ha någon spelare som gör det antalet matcher framgent.
Ja, inte som det ser ut nu och hur fotbollen, vad fotbollen har tagit vägen just nu. För i stort sett så har ju inte vi råd att ha de bästa här. Det kan vara någon som kan... Då får du göra en massa säsonger bara i blåvitt. Jag tror inte de vill det. De vill ha lite miljöombyte idag. De vill testa sina vängar och bli proffs. Tjäna en slant. Men man ska också komma ihåg att på den här tiden... fanns inte Bosman. Bosman kom ju någonstans 96-97 någonstans där han slog igenom. För den där var det bara 3 utlänningar som fick spela i varje lag ute i Europa. Holländarna hade sitt, tyskarna hade sitt och så lite bla bla bla.
Mm.
Och det är klart att det värvade de kanske inga backar eller mittfält. Det var ju spetsen de värvade där.
Mm.
Och jag var ju ingen spets då. Nej.
Men ändå, du har... den här fantastiska karriären och dessutom en ganska så gedigen framgång då i Champions League med bland annat 2 mål som för evigt står inskrivna i historieböckerna.
Mm.
Och ändå så blev du aldrig professionell utomlands.
Nej, jag valde det själv. Jag är en trygghetsmänniska. Jag trivdes jättebra i IFK Göteborg. När jag flyttade till Göteborg 1987 så hade jag en enorm hemlängtan. Så jag var nog nästan hemma varje helg. För att träffa de vänner eller kompisar eller de jag umgicks med. För jag mådde ju bra i den miljön. Här nere hade man ju inga kompisar på det sättet. Det kom ju över tid. Men jag tror att någonstans 88, i slutet av 88, 89, då bestämde jag mig att jag måste ju bryta upp med mitt förflutna. Och skapa mig ett kontaktnät här nere och umgås med dem här nere naturligtvis. Och... det lyckades väl rätt så bra där. Sen kom ju Stefan Rehn också. Och vi umgicks ju rätt mycket. Och sen hade vi, bodde på Hökegårdsgatan där i Mölndal. Vi var 6 eller 7 stycken som bodde i den fastigheten. Så det var ju också så att man kunde umgås med dem. Hjälpas åt. Och få den sociala biten. För den sociala biten tycker jag är den viktiga för att du ska trivas i en förening. Och det är upp till varje person att skapa den då.
Mm. Det skulle jag också säga egentligen, och det kan vi väl komma in lite granna på då med dagens IFK Göteborg, där jag tänker att alltså de här framgångarna som vi har haft i föreningen tidigare, både på 80-talet och 90-talet, där tycker jag med mina ögon i alla fall att det som speglar de här framgångarna, förutom att det var duktiga fotbollsspelare, det var också att man hade ett fantastiskt bra omklädningsrum där man var alla för en och så vidare. Och jag upplever idag att de har inga bra omklädningsrum.
Jag vet faktiskt inte, jag har ingen erfarenhet hur det är just nu, men om du backar då till 80, precis som du säger, de hade fantastiskt roligt tillsammans. De hade kul. Alla var respekterade, oavsett om du spelade eller inte. Samma är under 90-talet. I den eran jag fick vara med idag. Det var viktigt att du kom in i gruppen, att du fick känna att du fick vara med. Det spelar ingen roll vem du var. Och annars tror jag det blir svårt att få ihop en grupp. Gruppen måste funka. Oavsett om du spelar eller inte, så måste den funka. För funkar inte gruppen, så kommer det inte funka ute på plan heller. För det är där ute du ska göra din arbetsinsats för föreningen. Och man ska vara stolt när man går ut genom tunneln där nu på Ullevi då, eller gamla Ullevi. Och känna det att fasen, nu ska vi göra ett jobb tillsammans här ute. Vi ska jobba för varann. Vissa uppgifter är tråkiga, men de måste göras för att du ska få framgång.
Mm, ja, men så är det absolut. Men i det här så hade man också ledare på den tiden som idag inte finns på samma sätt. Jag tänker både på Anders Bernmar, jag tänker på Gunnar Larsson. Och det fanns ju andra i andra klubbar som Stig Svensson och allt vad de nu hette. Det var ju, och Erik Persson och de här gubbarna i Malmö. Alltså det var ju starka ledare.
Fruktansvärt starka ledare. Nu har jag ju träffat alla de du har räknat upp och alla är likadana. De drivs för att driva föreningen framåt och i föreningens bästa. Mm. Det är deras uppgift.
Och det såg man ju på en sån ledare som exempelvis Bertil Kristiansson, om vi nu ska hålla oss här i Göteborg, liksom, som skapade detta Frölunda. Alltså helt fantastiskt, spelar i allsvenskan.
Ja, han la ner hela sin själ i Frölunda. Och han skapade ju någonting där ute som var riktigt, riktigt bra och gjorde det bra med små medel. Mm. Och fick bra spelare till sig. Självklart så tog ju han de som kanske inte platsade hos oss eller ÖIS och GAIS. Men han hittade också många bra spelare i andra orter som han tog dit. Och han skapar ju hela Västra Frölunda. Mm. Sjukt bra gjort alltså, och på små medel.
Absolut. Mm. Det får man lov att säga. Och det saknas ju, tycker jag, i föreningslivet. Kanske bland eliten, får man väl lov att säga.
Ja.
Ändå kan man ju uppfatta Håkan Mild som en ganska stark karaktär.
Ja. Jag tvivlar inte på Håkan för fem öre. Vi har ju spelat ihop i många år. Jag vet vad han står för och vad han gör på planen och det där. Men det ska också kunna framkomma i gruppen. Han är rätt stark där. Det kan jag tänka mig. Det samtalet vill du inte ha med honom. Det kan jag lova dig.
Men det är väl bra.
Jag tycker ju det är jättebra att det finns så starka, men du behöver också en grupp, någon i gruppen som tar med dem fram. Jag älskar hockey. Tyvärr så måste jag nämna hans namn, Roger Rönnberg tar emot och säger det, men han har ju gjort någonting bra med Frölunda Hockey, Grauers, alla de här som är där inne. Titta hur de har byggt sin verksamhet, lång sikt, kort sikt, hela den här biten där han har byggt laget runt Joel. Och några andra spelare som driver deras spel. Försöker få ungdomar som tar plats där uppe. Skicka iväg dem till NHL. Okej, det är inte lika bra betal som det är i fotboll. Men gör detta. Jag tycker att de har gjort det på ett lysande sätt. Mm. Och det är så jag tror att fotbollen också måste komma någonstans. Vi har inte råd att värva in alla de här spelarna. Vi måste ju på svenska ungdomar. Som ska komma upp och förhoppningsvis komma in i A-lag eller bli proffs. Och på det sättet skapar du också ett bra landslag. Mm.
Men det måste ju göra ont i dig, i din själ, i din blåvita själ när du ser dagens IFK Göteborg.
Ja, jag lider ju verkligen med dem. Jag fattar att det är jobbigt att vara i den situationen och oavsett vad man än gör så blir det fel. Men jag tror att de måste gå tillbaka till sina grunder, sätta ett spelsystem. Var jävligt tajta bakåt och försöka börja hålla nollan. För det är då du kan vinna matcher med 1-0 eller vad det nu kan vara, 1-1. Men du tar poäng. Och sen är det ju som så att de måste ju skapa en situation på Ullevi för motståndarna som ska tycka det är jävligt jobbigt att komma dit. För det gjorde alla på vår tid. Det var ingen som ville komma till gamla Ullevi eller Ullevi och möta oss. Tråkiga jävlar. Spela av första 45 och sen ökar vi då. och sätta pressen på dem. Börja löpa. Vi var bättre. Det känns som att vi orkade mer i matcherna från, jag säger den här gyllene minuten 62 till 78 någonstans där. Det är då du avgör dina matcher och det gjorde vi på vår tid. Vi gjorde våra mål, kanske inte var den bästa fotbollen, men vi hade ett vinnande koncept.
I allra högsta grad.
Ja.
Det får man säga. Ja. Du, om vi ska plocka in lite musik i det här ämnet med fotboll och så undrar man ju också, hade du någon sån där speciell låt som du taggade till när du skulle gå ut och tagga till för en match eller något?
Nej, jag är ju inte sån som person. Vi hade ju Ravvan i laget i vårt omklädningsrum. Så han hade en viss procedur han gjorde. Det får man respektera, det ska vara lugnt, tyst, allting där. Så vi var oftast utanför och spelade gris. Med de här ICA-bollarna i korridoren eller vad vi nu var då. In i det längsta. Jag ville inte vara i omklädningsrummet för jag kände att sitta där inne och vara tyst. Och lite så. Rabban ville ha sin del och det får man respektera. Så vi var där ute, jag bytte om på en minut så var jag klar. Ungefär så. Så jag lyssnade inte på musik eller gjorde någonting. Man läste på programblad på den tiden.
Mm.
Det var ju roligare någon sådana här delar. De var ju rätt eftertraktade och det var ju många som köpte dem på den tiden.
Absolut. Mm. Det kunde ju stå massa roliga grejer där.
Ja, fantastiskt roligt ibland. Och de var ju tvungna att pika mot sådana.
Ja. Mr. Hattrick var ju en bild på den här Benny Mårtensson i Trelleborg jämt.
Ja, just det. Han och Stefan igen.
Ja.
Då var han ju där jämt. Han har sina pokaler hemma fortfarande. Det tror jag Stefan är framme. Mr. Hattrick.
Mm. Ja. Alltså det går ju inte att undvika den här frågan till dig nu med 609 A-lagsmatcher i den blåvitrandiga tröjan. För då undrar jag ju givetvis, heja blåvitt med skyts eller snart skiner Poseidon?
Ja, det är ju inte lätt. Jag har ju inte varit med snart skiner Poseidon. Den är ju skapad på senare tid. Så för mitt val så är det ju skyts. Den är jag uppväxt med och den spelades jämt när jag spelade. Så det är klart att det är den. Sen att på sig, den inramning som de har idag med den låten och skapat den publiken på Ullevi. Den hade ju inte vi. Vi hade ju inte publiken. Vi kanske hade 6-7 tusen på våra matcher max. Idag är den nästan fullsatt där, oavsett vem det är som kommer. Och den är ju mäktig när alla står upp med sina halsdukar och sjunger. Och jag tror att du får rysningar i den när du går in där i den tunneln och när du går ut till fotbollsplanen och hör den här publiken. Visst, absolut. Men skyts är min lott.
Ja, det är, jag håller väl med dig eftersom det är den man har fått uppleva allt ifrån det att man besökte Ullevi med farfar första gången.
Ja, det var det största som man på den tiden när jag växte upp och får höra den låten eller när du gick in till den. Det var ju det man, det var ju första intrycket man fick. Och det är klart att den sätter sig på hjärnan att den kan du ju.
Mm.
Du lär dig varenda ord. Mm. Det är samma idag. Alla ungar idag kan ju på sig den. Mm. Men de kanske inte kan skyts.
Nej. Men Heja Blåvitt är en riktig klassiker.
Ja, det är den. Den kommer att leva länge.
Heja Blåvitt, Heja Blåvitt, nu ska vi mot toppen gå. Heja Blåvitt, Heja Blåvitt, våra kära.
Du, vem hade då, utav alla de du har spelat med i Blåvitt, vem har sämst musiksmak?
Ja, du, vem som har sämst musiksmak? Ravvan.
Ravvan, våran?
Ja, han har massa såna här konstiga låtar.
Ja, ja.
Som är, ja. Ingen fart, ingenting, men de är jätteklassiska låtar.
Ja. På tal om Ravelli, det, fick han pantat sina burkar?
Vi vet ju inte det. Ställ frågan till han. Jag kommer inte ihåg, säger jag. Ja, tjena.
Ja, underbart. Det är skönt med de här gliringarna.
Ja, men det är faktiskt en rolig historia. Sen att det var Katrin som råkade ut för det, det var väl lite synd. Det var inte det som var meningen. Men
vi får ju berätta för lyssnarna här nu, för de förstår ju inte det. Men vad var det som hände?
Vi proppade hela hans bagagelucka full av gamla ölburkar som var på en kamratgården efter vi hade avslutat någon säsong där.
Vi? Vem var det som fyllde?
Det vet jag inte. jag vet vilka det är, men de kommer jag inte avslöja. Jo, jag såg det, men vilka som var med säger jag inte. Jag tror att han vet hyfsat vilka det är. Han anar, eller om man litar på det vet jag inte. Men det var den här plastpåsen som fastnade i låset och som inte fick upp då, och Katrin skulle åka med barnen och lite sånt. Så det blev ju lite high burberry bara. Och han var inte nöjd, för dagen efter så åkte vi på landslagssamling uppe på i Sollentuna då. Och hon ringde väl lunch då när hon skulle åka och fick ett upp stacken.
Ja. Och då fick du skulden några vann.
Ja, därför jag satt närmast, jag satt mitt emot honom. Och när några hade ätit upp och man hängde alltid kvar där och köta lite och lite så, då fick jag skulden när han var inte glad.
Nej. Du, jag fick här från en annan faktiskt, före detta lagkamrat, som sa att du hade fått ett getingstick rakt igenom skon på en träning, och det berodde på att du alltid var så stillastående.
Ja, herregud. Jag har fått en humla, det var mot Öster borta, fick jag i mun. Och jag har fått ett getingstick i skon. Ja. Jag vet inte vem du har fått det utav, men det stämmer. Hela foten svullnar ju. Ja. Så jag fick ju ta med skon och avbryta träningen. Jädrar vad det gjorde ont alltså.
Ja. Så vill du ha en ledtråd?
Ja.
Pannband.
Rambo. Ulme alltså.
Magnus Ulme Johansson. Mm. Ja. Det är en bra historieberättare.
Ja, det är han. Han har ett fantastiskt minne. Han kommer ihåg rätt mycket. Ja, när han berättade så kommer han ihåg att ja, just det hände ju där. Och det är jag. Men jag är jättedålig på de historierna. Jag kommer ihåg vissa saker och lite sånt. Och djävulstyg.
Mm. Är det något speciellt djävulstyg du kommer ihåg? Eller någon rolig incident? Jag menar, du har ju ändå spelat med Johnny Ekström.
Ja, fantastisk människa.
Absolut.
Ja, han är så rolig så han vet inte det själv bara. Men om du ska ta upp någon mer practical joke som inte har kommit fram då, så detta är ju inte jag som kom på det. Nej. Men det var en kille som hette Göran Olsson som jag jobbade ihop med på Modo Konsumentprodukt. När jag kom till Göteborg fick jag jobba med honom. Han var ju årets säljare jämt, och han sålde in lastbilar och jag skulle få in alla toapapper och allting sånt i de här bildelsbutikerna då. Men vi fick ju Volvo som leasing. Vi hade ju dem som avtal, hur man nu uttrycker sig. Men efter en tid så försvann ju de här nycklarna. Då gick det ju över det sådana här man trycker på. Och det gjorde jag faktiskt. Så jag bytte alla nycklar. Jag gick in lite tidigare på en träning. Så bytte jag alla nycklar i fickorna som alla hade. Och så la jag fel där i. Och när de skulle gå ner dit och trycka på det. Då var det inte deras bil. Riktigt roligt innan de hittade sin nyckel. Några hade ju bråttom som attan för att hämta barn och grejer. Så det blir ju fantastiskt roligt egentligen. När man såg det. De bara blinkade överallt.
De var inte helt nöjda.
Nej, de var inte nöjda. Men ja, det har inte framkommit att det var jag.
Och det är inte säkert att alla från den tiden lyssnar på det här avsnittet.
Nej, det hoppas jag inte.
Det är lite sent att ge tillbaka kanske.
De vill nog gärna ge tillbaka på mig. Det tror jag de flesta. Skulle jag gift mig så tror jag inte jag överlever.
Blir det något giftermål då?
Det ser inte så ut.
Nej.
Nej. Då, ja. Då. Fy.
Ja, det börjar nämligen bli tid för att komma fram till ditt första låtval, som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara. Med vem och inte minst varför såklart.
Jag är ju dålig på sådana här texter och vad folk heter och vilka grupper det är. Jag lyssnar ju jättegärna på det, och när låten kommer, ja, visst den här tycker jag om. Nu har jag valt den här låten tack vare att jag tror det var Markoolio som spelade den här. Och jag tyckte den var så himla bra. Jag har inte lyssnat så mycket på just den här genren på musik. Men jag har valt Kenny Rogers och Gambler.
Mm.
Det jag tycker det var.
Vad var det som gjorde att du valde den?
Själva rytmen i låten, lätt att hänga med, lätt att sjunga, ja, det är väl det. Och så hans röst, fantastisk röst han har.
Ja, absolut.
Det måste jag säga.
Ja, jag tycker vi tar och kör den.
Mm. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces,
knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. Be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em,
when to hold 'em,
know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done.
Ja, men det är bara att instämma i det du säger. Det är en fantastisk röst han har.
Mm. Ja, jag är helt sjuk röst har han. Jag är jätteimponerad. Sen har jag försökt att lyssna på andra låtar, men de är inte lika bra eller på det sättet. Men just den låten fastnar jag för det är en rytm i den som jag tycker är jädrigt härlig att höra. Mm. Man blir glad.
Ja, verkligen.
Och man vill gärna röra på sig. Det är sällan jag gör på dansgolvet, det ska du veta.
Ja, det ska vi ska ta reda på det sen i en liten senare fråga här. Så du har en liten tum om vad som kommer. Du, nu vet vi vilken låt du har valt här som första låtval, men nu ska vi ta oss till ett helt annat scenario, för nu är det så här att du går där hemma och städar, och så är det så att radion är på, och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion där du känner att nej, inte en chans, det här åker rakt av eller jag byter kanal. Mm. Det undrar jag vad det är för något.
Åh, herregud. En dålig låt, ja då byter jag kanal.
Ja.
Annars vet jag faktiskt inte. Jädra klurig fråga alltså.
Du har ingen sån här låt som du bara känner att du avskyr den?
Jo, det finns massa sådana låtar. Herregud. Min dotter och William, min pojk då, de spelar fruktansvärt dålig musik. De får inte, när de sitter i min bil får de inte ha på Spotify. Va? För det går inte att lyssna på deras låtar. De är så dåliga. Och det är... Alla är dåliga. Sen kommer det någon som är bra som man inte har hört någon gång, så där som är populär idag som jag aldrig har hört talas om, men som man, oh, den här är bra.
Ja.
Mm. Men de fruktansvärt dåliga musiksmak har de.
Ja, dagens rap den åker av exempelvis.
Ja, den ligger inte mig varmt om hjärtat. Nej.
Nej. Du, då tar vi oss till någonting annat istället, för då undrar jag vem som skulle kunna få skriva låten eller visan om Mikael Nilsson.
Åh, herregud. Ja, du. Det var vilken fråga.
Ja. Du får välja precis vem du vill, död eller levande. Här är det bara fantasin som sätter gränsen.
Då, jag tar faktiskt, den är rätt glasklar, Niklas Strömstedt.
Niklas Strömstedt?
Ja, väldigt fin person. Gemytlig att umgås med, prata. Alltid haft ett gott öga till honom.
Mm. Det förstår jag, med tanke på att han har ju egentligen redan delvis sjungit om det i alla fall. Och då tänker jag på När vi gräver guld i USA såklart. För den var väl en hyllning till hela låten, eller hela laget. Och vi kan ju komma in lite på det, VM 94. Det måste ju ha varit en otrolig upplevelse.
Ja, det är historia i svensk fotboll. Så det 94 kommer väl alltid präglas, oavsett om jag lever eller inte. Det är samma med, var det OS 58 va? De är ju också ett lag där. Det är ju svårt att vi spelar en semifinal i ett VM. Lilla Sverige. Mot de här stora nationerna. Vi hamnar väl kanske på rätt sida. Där borta på Los Angeles-sidan. Istället för de som var i New York och reste runt där. Men vi hade ett fantastiskt bra lag. Jag tror vi var 11 stycken från Blåvitt eller något sånt där. Och 7-8 från Malmö. Och sen var det någon AIK-are och ja, lite annat. Men de hade en bakgrund i svensk fotboll inom IFK och Malmö, största delen. Och det var en grupp som, vi kände ju varann himla väl. Vi 11 som hade spelat i Blåvitt. Och även de i Malmö, för de mötte vi ju rätt så ofta också. Och den blandningen och kombon. Med vinnarskallar som du har i den här gruppen. Tror jag ligger till grunden här. Sen är det ju Tommy som har haft en bild hela tiden. Och trott på detta. Och coachat oss alla. Oavsett om vi spelar eller inte. Och vi var en grupp på någonstans 22, 23, 24 stycken. Men här ska man inte heller glömma staben som är runt omkring. Landslaget som gör ett fantastiskt jobb. Både läkare och massörer och kockar och materialare. Alla de här, det var en grupp som funkade. Man kunde umgås med alla. Alla umgås med vem du ville. Det var inte så här grupperingar eller så. Jag var med Malmö ibland och ja, var de nu spelade någonstans då. Och det tror jag var en nyckel också, att vi funkade tillsammans. Sen finns det ju vissa personer som är individuella som vill spela till vilket pris som helst. Men som måste ju också finnas i gruppen. För annars funkar det inte. Och det är klart att ibland spelar man och ibland spelar man inte.
Hade Zlatan Ibrahimovic funkat i den gruppen?
Ja, fotbollsmässigt har han ju absolut gjort det. Och jag känner ju inte han. Jag älskar ju honom och hans kommentarer. Alla den här. Men jag tror att han har en annan sida när han är privat. Det tror jag. Jag har hälsat på honom 2 gånger. Det är vad jag har gjort. Han vet inte vem jag är eller så. Men fotbollsmässigt, ja. Det hade han.
Ja, definitivt. Men jag tänker mer på hans karaktär på något sätt.
Han är ju en vinnarskalle. Till vilket pris som helst. Han ska vinna. Hur han vinner, det skiter han i, tror jag. Bara han vinner. Jag älskar ju den delen utav honom. Det gör jag.
Är du en vinnarskalle?
Ja, kanske inte det på det sätt. Jag visar inte så mycket. Jag har inga sådana här stora gester eller gör de här delarna. Däremot så ute på plan. Jag jobbar mig till. Jag hjälper dem där ute. Pratar med dem. Kommer de som spelar runt omkring mig då. För att lösa den situationen. Sen är jag ju beroende av alla andra runt omkring mig naturligtvis. Men det tror jag är en av mina storheter. Att, ja men spring. Gör det. Jag täcker för dig. Eller jag gör detta. Går du där får du bollen där. Gör detta. Jag har ingen ego. Jag försöker ju sätta mina lagkamrater i en så bra position som möjligt ute på planen och pusha dem, ge dem självförtroende, prata med dem, ta hand om dem. Och det är inga stora grejer så sett, men det är en viktig del när du bygger ett lag. Och det är samma som du bygger när du är ute på företag eller när du jobbar. Funkar inte gruppen, då funkar det inte någonstans. För då är det någonstans som det tar en broms och då måste du få med på resans gång. Och det är grymt viktigt att gruppen gör det tillsammans. Och ingen sitter där uppe och styr. Man får rätta till fel på vägen. Det får alla göra. Oavsett idrott eller arbetsliv. Så tror jag att Får du människor att tro på det de ska göra för att nå målet, då vinner du.
Mm.
Men har du inte det, då får du det jobbigt. Då blir det si och så där.
Mm. Mm. Ja, men det är en intressant analys som jag skriver under på rakt av. För man kan dra väldigt stora parenteser mellan det fungerande kollektivet ute på en fotbollsplan och i näringslivet på en arbetsplats.
Ja, ja, absolut. På en fotbollsplan så är det 11 individer, oavsett vad de heter. De ska vinna matchen och de ska göra det tillsammans. Det är ingen som kan bära ett lag om det inte heter Messi eller Ronaldo som är. De kan avgöra en match oavsett. Men hade du satt Messi och Ronaldo i en svensk fotboll så hade de inte varit så bra. För de har ju inte de spelarna runt omkring sig som levererar de här bollarna eller skapar ytor för dem eller gör de här delarna. De har ju världsspelare runt sig på detta. Och det är därför de är bra. Och vi i Sverige är ju bra på kollektivet. Att vi jobbar tillsammans och att vi skapar någonting tillsammans. Vi löper tillsammans, vi jobbar tillsammans, vi passar tillsammans. Allt det här ute på plan, när det stämmer, så det är klart att då är det mycket enklare att spela fotboll. För du vet vad alla gör, du vet hur de springer, du vet vad det är för person, du vet vad han vill ha för bollar. Det är en massa ingredienser som måste funka. Den funkar ju inte alltid. Vissa matcher det är det ju så att den inte funkar, eller vi har en motståndare som gör det mycket bättre. Då får man ju bara gratulera dem.
Mm.
Men vi vill ju inte det.
Nej.
Då vill man ju gärna spela match dagen efter och visa att det här var, det ska aldrig mer hända. Och det är den du måste ha med dig hela tiden, tror jag då.
Mm.
Sen är det en massa andra aspekter som ska in här också. Men, och att du har bra spelare som du kan forma till det du vill ha i den förening du är då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mm. Du borde vara i föreningen IFK Göteborg i en allt mer aktiv roll, kan jag tycka.
Ja, jag har aldrig fått fråga.
Nej, men den borde komma. Håkan Mild, för helvete, ring Nisse.
Men jag är ju rätt, det är väl, jag hade nog gärna jobbat i föreningslivet på något sätt. Jag har ju haft min pojk nu, jag har varit i Älvsborg i många, många år och haft de ungdomarna där ute. Jag tror att de har nog fått en rätt positiv bild av mig, oavsett om de har sett mig spela fotboll eller inte. Men jag är en glad skit och jag skojar med dem och vi får ihop gruppen. jävligt bra. Och det är otroligt många som håller på än idag. De börjar ju bli 18-19 och de håller fortfarande på, många utav dem här. Och det gäller att bygga det på sikt, inte kort sikt.
Nej.
Men det finns ett kort sikt, men det långa är det viktiga.
Mm.
Att du har kontinuitet i det du gör.
Absolut. Och jag tänker också det här med kulturbärare. Alltså Håkan Mild är ju en kulturbärare. Mikael Nilsson, du är en annan. Tobias Hussein, en annan karaktär. Det finns många naturligtvis. Vi hade ju på 80-talet Torbjörn Nilsson. Ja, där är ju alla karaktärer. Tord Holmgren, Ruben Svensson.
Ja.
Det är kulturbärare liksom.
Ja.
Idag är Sebastian Eriksson möjligtvis en kulturbärare.
Ja, absolut. Det är han. Han har ju varit där längst och spelat där längst. Så han ska ju vara den som tar tag i laget och får in de här nya killarna och att någon presterar bra där ute och jobbar tillsammans. Ja, det tycker jag. Han är väl han och Gustav Svensson.
Och Marcus Berg kanske.
Ja, absolut. Ja, det tror jag han gör till den mån han orkar. De tre är väl, kan finnas någon mer. Bjärsa var ju där i fjol och lite så, men de ska ju bära kulturen framåt och bära varumärket IFK med de här nya killarna som kommer in då.
Mm. Du, vi ska ta oss tillbaka nu här i musikens tecken, därför att, och även matens faktiskt, för att nu är det så att du ska få ha en middagsgäst, och här är det bara fantasin som sätter gränserna, precis vem du vill, död eller levande. Jag vill veta vem det hade varit, vad du hade bjudit den här personen på till middag och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
Åh, herregud, en person?
Mm. Vem som helst.
Jaha du, det här var inga lätta frågor du ställer. Det skulle du sagt innan så man hade kunnat fundera lite. Jag vet faktiskt inte om... Det finns nog rätt många intressanta personer som jag hade velat träffa och prata med. Jag hade nog tagit Barack Obama.
Mm.
Hade jag nog tagit. Han är en intressant person, han verkar vara fruktansvärt smart. Och klok i vad han säger och lite så. Sen är han en jänke. Ja, de har sitt sätt. Men jag hade nog haft filmmusiken från Gladiator.
Ja.
Mm, lite roligt.
Ja, det hade varit passande.
Ja.
Och vad hade du ställt för fråga till honom då?
Nej, men hur han ser på det och kunna styra USA. Han styr nästan i stort sett allt. Han kan lägga sig i allt. Han kan säga vad han tycker och tänker. Stor makt. Och hur han kom dit. Och varför han kom dit.
Mm.
Vad var intresset? Var detta från början? Eller hur har du kommit in på den här banan? Eller vad är det du vill åstadkomma? De här frågorna, han är otrolig när man lyssnar på en grym talare och har bra svar.
Mm.
Mm.
Och vid det här tillfället så hade du varit en fantastisk kock i köket, och då undrar jag, vad hade du serverat Barack Obama hemma hos dig här nu?
Ja du, mitt kök är inte så bra, jag är inte bra på matlagning. Han hade fått någon kött, potatis och sås.
Ja, kött, potatis och sås.
Ja, mycket gelé, morötter och ärtor. Mm. Och en riktig gräddsås.
Mm. Mm. Och vad har han fått skölja ner det här med?
Han kan egentligen få välja vad han vill, kan jag säga. Jag hade ju gärna druckit någon vatten eller något sånt. Nu har ingen jätte på att dricka alkohol längre.
Nej.
Ett gott vin hade han fått.
Ett gott vin hade han fått.
Mm.
Ja. Oj, nu tar vi oss ifrån det fantastiska middagsbordet till något som är lite snabbare här. Nu kommer nämligen 5 snabba frågor till Mikael Nilsson, och då undrar jag, är du redo?
Det är jag säkert inte, men jag är det nu.
Ja, vad bra. Då börjar vi med den första som lyder. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Det första alternativet.
Vara bäst bland de sämsta.
Mm.
Mm. Kunna se in i framtiden eller ändra det förflutna?
Herregud. Ändra det förflutna.
Mm. Kung i baren med Magnus Uggla eller Det gör ont med Lena PH?
Uggla alla dagar i veckan.
Uggla alla dagar i veckan. En raggarvecka med Leif och Billy eller en vecka som deltagare i Bondesöker fru?
Leif och Billy, alla fyller hade jag alltid, alla dagar i veckan.
Jag var i Sörbäckens största talang en gång i tiden. Visste du det? Ronaldinho of the North kallar de. Nej! Ja, det är sån jävla bra teknik. Lite snyggare tänder kanske än han, men samma teknik.
Leif och Billy, en ragga vecka med Leif och Billy.
Alla dagar i veckan.
Ja. Parkeringsböter varje dag i en månad eller 365 dagar i Gaiströja?
Parkeringsböter. Ja, jag kan ju inte säga någonting annat. Jag, min förening är IF och jag har ingenting emot någon annan förening överhuvudtaget. Och alla som tror att jag hatar ÖIS eller Gais eller Häcken eller vad nu alla heter, det gör jag inte. För jag tycker de är, det är deras klubbar, men jag har ju aldrig haft någonting med dem att göra. Och jag är förknippad med IFK. Och jag kommer alltid vara IFK.
Så är det.
Mm.
Du, nu är det så här att vi ska ta oss till ett annat scenario och det vet jag inte om det kommer att gå lika snabbt som det gjorde nu. Men det är så här att du är i final i Let's Dance. Och jag vill veta med vem hade du dansat? Och här är det också bara fantasin som sätter gränserna. Och sen vill jag veta till vilken låt den här dansen nu hade fått utspela sig till.
Ja, för det första så kan jag inte dansa. Och hade jag varit där så hade jag varit där med Kate Winslet.
Det är ju inget tråkigt val.
Nej.
Nej,
det är outstanding. Hon har en av de bästa filmer som någonsin har gjort på till Titanic.
Ja.
Och den låten som är där.
Det är den ni hade dansat till?
Ja.
Nu tror jag banne mig Tony Irving hade gått igång här. Jag tror du hade vunnit den här finalen, Nisse.
Nej, det hade jag inte gjort. För det första kommer aldrig vara med i det här programmet. Och jag har aldrig fått en fråga här. Jag kommer aldrig. Jag skulle aldrig sätta min fot där. För jag är fruktansvärt ointresserad av just det. Och jag har ingen takt i kroppen.
Men hade du inte gått igång på utmaningen?
Nej.
Nej?
Nej, hade jag inte.
Inte ens om du fick dansa med den snyggaste Nej. Bruden?
Nej.
Nej.
Nej. Det går min gräns.
Ja,
det jag vet ju hur dålig jag är. Du hade ju fått, det hade varit bra TV. Hade det varit, för nu hade garvat.
Ja, men vad fan, det finns väl alltså, Lasse Brandeby har varit med. Du kan inte bli sämre.
Nej, men de har ändå som någonting i blodet. De rör sig och pratar och de är komiker och allting där. Jag är inte där. Jag kan inte sjunga och jag kan inte dansa. Nej. Så är det. Jag är tondöv. Och kan inte spela instrument heller. Jag spelar radio.
Ja. Då hoppas vi att de inte ringer ifrån TV4 nu.
Nej, det kommer de inte göra heller.
Nej. Du, vi måste faktiskt komma tillbaka till lite grann där med din fotbollskarriär nu. För att jag kom på det att det var en aprilkväll 1993 då jag själv stod på Ullevi och såg dig skicka iväg en skruvad frisparksbomb redan efter ett par minuter. En fullträff som sedermera kom att nomineras som en av de vackraste målen i Champions Leagues historia.
Mm, det är ju nära. Är det?
Mm. Ja. Men då undrar jag, det här frisparksmålet mot PSV Eindhoven hemma på Ullevi 1993, ett par minuter in i matchen. Vad är det som händer där egentligen?
Ja, jag har ju tagit detta med Ren också. Han kommer inte ihåg det, sa han sist jag pratade med honom. Men Micke Martinsson är ju en figur som är med. För han säger att han har gjort hela min karriär. Och alla mål jag har gjort så har Martinsson varit där och spelat fram. Och det påpekar han varje gång vi träffas. Det är ju han som blir fälld där, eller fälld. Han filmar till sig. Han slänger sig.
Mm.
Och sen, vi hade ingen variant därifrån.
Ja, vi pratar ju om 40 meter eller något.
Ja, någonstans där. Jag vet inte hur långt det är. Men vad gör vi? Vad ska jag göra? Jag når ju inte, jag säger det. Fan, jag når inte mål. Ja, vem tror du jag gör det, säger Irene. Okej, vad gör vi då? Ja, jag vet inte. Lyft in den eller något. Men bara inte bli en kontring, säger han. Och tänkte jag, ja, jag skjuter väl då. Och där har du hela historien då och sen...
It is Mikkel Nilsson and it's a corker! Stunning free kick! Oh, that moved!
Blir det en historisk träff? Den är ju rätt bra för han... när man ser det först så är det målvaktshabbe, men det är ju världens bästa målvakt som står i andra målet. Eller Hollands bästa målvakt. Och att han kan gå den bollbanan. För det är inte så att han sitter i krysset eller så, men den rör sig rätt mycket i sidleden, 4-5 meter. Så det är klart att när man ser det bakifrån och när man ser det efteråt, så ja visst.
Ja, det är en sån träff så det är helt otroligt. Och att den kommer just på, hemma på Ullevi mot PSV.
Ja. Ja, det är ju det som är fantastiskt att få göra det på Ullevi. Och för alla fansen, vi får ju en bra start i matchen och det behövde vi. För det var ett otroligt bra lag vi mötte. Och då är det rätt skönt att ha 1-0 och jobba på. För då måste de börja spela eller göra lite annorlunda för att vinna de här matcherna också.
Mm. Och faktum är ju att när ni möter PSV borta så gör du ju, i mitt tycke i alla fall, ett lika snyggt mål.
Ja, det är en sjuk träff där nere också. Jag vet heller inte vad jag gör. Jag får också bollen av Martinsson. Jag väggar med Martinsson.
Ja.
Och kommer det helt fri. Men det kommer ju en back.
Som du gör bort och skär
emot. Ja, och sen kommer ju Johnny från högersidan som skär in. Så min första tanke är ju att jag måste ju få den här till honom på något sätt. För när han kommer med fart så finns det ingen som kan bromsa honom. Du hinner inte. Men backen täcker den passningen. Så då går jag till höger in. Och precis när jag går höger in så har jag ju ingen annan. Jag måste ju skjuta. Och jag vet inte riktigt, den dyker. För Van Breukelen står lite längre ut. 4-5 meter ut. För att täcka av målet för att det inte ska. Så jag skjuter någon, en lobb på något sätt. Som går över honom och in.
Och dyker ner där.
Ja, dyker som, ja.
Ja, det är så snyggt så det är löjligt.
Ja, just att det är mot samma lag också.
Du var inne i ett stim där liksom.
Ja, det var ju skönt. Van Breukelen kunde slå alla matcher och hade gjort mer mål, tydligen.
Ja, bägge dessa målen anses ju vara några av de vackraste i Champions Leagues historia. Och det är ju ganska häftigt att det kommer från Mikael Nilsson i IFK Göteborg.
Ja, det är ju nära. Så är det ju. Den är väl topp 3 där på frisparkar och den andra är väl topp 20 då.
Mm.
Ja, det är väl skönt att vara med på någon lista.
Ja, du, på tal om lista, nu ska vi ta oss ifrån den här fantastiska listan där du har fantastiska meriter. Och nu ska du få möjlighet att ge tillbaka på ett antal lagkamrater genom åren. Därför att du känner ju väl till sagan om Snövit och de sju dvärgarna. Din uppgift här, den blir nu att placera ut med eller motspelare som du mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär. Och då börjar jag med den första här som är Kloker. Vem av alla skulle kunna få representera Kloker?
Får jag ta sådana som jag spelar med?
Mm.
Det tar jag Magnus Ellingmark.
Magnus Ellingmark får Kloker.
Mm.
Vi tar oss ifrån Kloker till dess raka motsats och då hamnar vi ju hos Toker.
Ölme.
Ölme.
Mm.
Ja, nu kommer en ingen högoddsare här. För nu ska vi ta oss ifrån Toker till Trötter.
Johnny Ekström.
Jag är ledsen Johnny, men alla blåvita som har fått den här, de har svarat Johnny.
Ja.
Ja. Kanske finns en anledning.
Ja.
Vi tar oss ifrån Johnny och Trötter till Butter.
Thomas Ravelli.
Han får den alltså.
Ja, den är kanske inte jättebra på honom, men han har en vinnarskalle och han vill vinna till vilket pris som helst.
Mm.
Mm.
Ja, han är inte rolig när han har förlorat.
Nej.
Eller fått burkar i bilen. Du, vi tar oss från Butte till dess raka motsats och då hamnar vi ju hos Glader.
Glader som alltid är glad och positiv. Då säger jag Stefan Rehn.
Stefan Rehn får den. Blyger då?
Jesper Blomqvist.
Jesper Blomqvist får den. Och nu kommer vi till en ganska intressant karaktär här och det är Prosit.
Stefan Lamberg.
Stefan Lamberg får...
Ja, nu var jag elak mot honom.
Ja.
Ja.
Han var ofta lite snuvig i näsan.
Ja, alltid.
Alltid? Mm. Mm. Den är inte rolig.
Nej, det är den inte. Det här kommer jag få skit för.
Men du, vi ska ta en till här och det är den sista. Vem skulle kunna få bli den manliga versionen på Snövit då?
Mycket svår fråga alltså. Jag säger Glenn Holm.
Glenn Holm får den alltså?
Ja.
Ja. Den var alltid lite otippad.
Alltid stilig.
Ja.
Kostym.
SC-banken.
Jajamän, sen.
Ja.
Jajamän. Det kan han få.
Den får Glenn Holm.
Mm.
Mm. Ja, tänkte du kanske skulle sagt Ruben där, men...
Nej, han hade jag inte på tanken där. Ruben kan vara på de andra.
Du har ju faktiskt spelat även med många av de här som var med på 80-talet också innan det blev den här 90-talseran.
Mm. Ja, inte alla, men många av dem. Jag hade ju det när jag kom till föreningen 87. Så var jag bara utruppen i någon månad, sen blev jag uppflyttad till A-laget. Och det var ju den eran när de var i UEFA-cupen. Och de var ju fruktansvärt bra. Så jag har ju tränat med dem och levt med dem i det omklädningsrummet. Så det är nog tack vare det att jag trivs i IFK Göteborg.
Mm.
Mm. De satte standarden där, som var de inte direkt snälla mot mig, men det var en annan femma. Men det har de andra fått på 90-talet.
Vad fick du göra när du blev insilad?
Vad gjorde jag? Fick sjunga och bjuda på femrätters middag.
Oj! Mm. För det var ju inte så att det var välbetalt att vara lärling, eller om du hade nu rent avkontrakt, jag vet inte.
Nej, jag blev insilad 88. Och då var det som så att man fick sjunga eller dra någon sketch eller... Ja, man ställde sig upp och gjorde de delarna. Sen var det middag som gällde då. Men vilken ordning maträtterna kom in i. Det var en annan femma. Och vad du fick att dricka var en helt annan femma.
Jaha.
Mm.
Är det något du vill berätta?
Nej, det var inte så. Men det var ju inte så att det kom en förrätt först och lite sånt då. Så det var ju lite blandning på det och lite sånt annat. Och sen var det kanske inte den bästa drickan att dricka till det.
Nej.
Nej. Så det var en rätt lugn del, var det.
Det var det, ja.
Ja.
Mm. Du, lugn del det blev det inte egentligen 2001 då en ögonskada följt av nackproblem gör att du slutar med elitfotbollen.
Ja, jag ser bara på ett öga. Jag fick en skotspets i ögat på den sista träningen som hände i november 2000. Och fick då operera mig akut då för... Synnerven gick av och så att de kunde rädda någonting utav ögat, men det gick inte. De kallar det för någon sån här ledsyn, det släpper in ljus. Men jag ser inte på det. Om jag blundar på det andra ögat så ser jag ju inget. Så det var en jobbig del att få avsluta sin karriär så. Jag försökte 2001 att spela med glasögon och lite sånt och försäkringsbolagen sa nej och det var fruktansvärt mycket skit där. Men det funkar inte i den döda vinkeln som du måste ha när du spelar fotboll. Du måste ha koll överallt. Den funkar inte. Så på en träning så var det jag krockade med Rickard Claesson som var målvakt. Då. Jag såg inte han kom ut och skulle hämta bollen. Då. Och då åkte jag på en riktig törn där. Så då förstod jag att det här är inte bra. Jag kan ju bli mer skadad. Jag har ju ändå så ett liv efter fotbollen och... förhoppningsvis två barn att ta hand om. Då måste jag ju vara hyfsad frisk. Men det var en jobbig. Jag har ju fick en skala både in i ländryggen. Jag har en diskbråck och jag har diskbråck på 3/4/5 kotan uppe i nacken. Då. Och plus blind då.
Och ändå så när man följer dig och så på Instagram och Facebook och allt det här så är du ju otroligt, ja, du är ju tränad och du rör på dig väldigt mycket. Du håller på med många aktiviteter, du cyklar och du spelar golf och det är tennis och det är allt vad det är.
Ja, men golf spelar jag jättegärna för jag tycker jag älskar ju att träna. Och golf måste du träna för att du överhuvudtaget ska kunna bli bra i golf. Och kontinuitet är någonting som jag brinner för. Cykling och så är ju mer för att hålla igång pumpen och benen och lite så. Det är roligt och det går fort. Sen är det ju lite lurigt. Jag har ju ingen avståndsbedömning. Tack för att jag bara ser på ett öga. Så jag får ta det lite lugnt. Åker lite rullskidor ibland och springer lite ibland. Och gäller att hålla igång. Sen kom det en pandemi. Tyvärr fick jag en riktig jävla släng utav den här skiten. Som jag kunde nästan inte träna på 2 år. Jag var ute och gick. Och det är fruktansvärt tråkigt. Men nu har jag börjat att träna igen. Kroppen svarar. Jag har börjat käka lite nyttigare. Göra saker som är roligare. Och inte kanske på den här elitnivån som man måste prestera på topp jämt. Mer än underhållning. Och jag håller mina diskbråck i schack då.
Mm.
Med lite skitövningar, gummiband och man trycker och lite så. Och det har funkat jättebra hittills. Det kanske blir sen, men just nu är det bra.
Mm. Ja, men du är väldigt aktiv i alla fall, det kan man konstatera.
Jag försöker göra någonting varje dag. Om det är gym eller springa eller gå eller vad jag nu gör då. Så försöker jag göra någonting. Man måste ju aktivera och tumma hjärnan ibland också. Ibland ett riktigt löppass som är riktigt grisjobbigt, det tummar ju hjärnan på tankar. Mm. Och då kan man tanka energi.
Jag gjorde ju den här, Tony Andersson hade jag som gäst här i podden, grundare av 16 Weeks of Hell. Mm. Och det var ju en massa människor som hade kört det, Stefan Schwarz bland annat, och ja, Hedman och Kåmark och ja, mängder av folk. Och jag gjorde den också, med bra resultat. Men där kommer man in på det här med kontinuitet. Mm. Där var man ute och gick varje morgon en powerwalk exempelvis. Du hade extrem koll på vad du stoppade i dig. Ja. Du hade 84 gympass på 112 dagar. Det var tufft, va? Men sen då när man var färdig med det här, ja, det tog ju inte lång tid. Så jag var färdig den 5 december och sen var det ju dags för julbord och sen var det ju kört.
Mm. Det är ju ofta så alla de här grejerna. Jag tror att det är rätt personligt vad du ska göra, men du måste sätta det in i schemat i den veckan du har. Man har ju jobb och hämta barn eller vad man nu gör då. Jag tror att det är jätteviktigt att du får in det i kalendern, att du får ett break. Och den behöver inte vara 2 timmars pass. Bara du gör någonting, 30, 35 minuter, 40. Någonting, att du gör någonting. Inte bara gå hem och sätta dig i soffan. Det är jädrigt bekvämt att sätta sig på vintern, titta på någon hockey eller göra något och fastna där. Och då ja, blir en soffpotatis. Jag har hamnat där också. Ibland tycker jag det är fruktansvärt. Jag har ingen lust. Men de här dieter eller käka, men jag tror att den ska individanpassas till den du är och hur du vill leva. Och det är klart att du måste få käka gott också. För du lever bara en gång. Mm. Men kanske inte varje dag. Du behöver inte. Jag käkar till exempel inte godis så ofta. Jag kanske köper någon del när jag handlar. Jag dricker ingen läsk. Dricker ingen alkohol. Och lite sånt. Jag har tagit bort sådana delar. Och du mår mycket, mycket bättre. Det är min grej. Det kanske inte funkar för min granne. Men, och så att du motionerar. Jag spelar ju mycket golf. Jag går ju 5-6 timmar då. Varje dag. Och det gäller att få i sig energi för att orka också. Och då kan du ta en bars eller någonting i den stilen, och att du verkligen lever efter det du som passar dig. Inte som att det finns ett mål fram till det datumet tar slut. Mm. Då är jag kört. Mm. Jag kan ju göra det också, men för ingen nytta. Mm. Nej.
Men du har slutat helt med alkoholen alltså?
Nej, inte helt. Jag dricker det ibland.
Du kan ta en öl eller?
Ja, det kan jag göra. Men inte mer.
Nej.
Nej, finns ingen anledning. Den ölen behöver inte min kropp i alla fall. Sen vid vissa tillfällen, giftermål eller nyår eller midsommar eller något sådär. Självklart tar en öl eller en snaps eller så. Det är inte det. Eller jag går ut med någon polare ibland. Då kan jag ju ta några öl. För det är ju trevligt att sitta där och köta och sitta där nykter och vara tråkig. Nej, då kan jag ju lika väl vara hemma och bädda ner mig där. Det tycker jag inte. Men de är få tillfällen.
Du, händer det att folk känner igen dig på stan och vill snacka lite fotboll och minnen från förr och ta bilder och grejer?
Ja, kanske inte i den. Nej, inte jättemycket. Däremot så har det varit under den här senaste perioden. Då känner de igen mig, du får göra comeback. Det är väl det som alla skriker och säger, en 54-åring. Ska jag som vara hörnflagga då, eller? Det hjälper ju inte. De är ju 70 gånger bättre än vad jag är idag. Men det får jag höra rätt ofta när jag är på kundbesök och lite så, när de vet vem jag är. Men jag pratar aldrig. Vet de inte, nämner jag inte någonting om idrott. Då spelar jag dum. Mm. Mm.
Du är en ödmjuk kille, det får man ju ge dig.
Mm, ja, det hoppas jag att jag är.
Ja, men absolut. Men däremot så skulle din inställning till sporten och laget liksom behövas i IFK Göteborg och i alla andra föreningar också för den delen. Det synsättet.
Så kan det vara. Jag har ju ett visst synsätt som jag tycker är rätt. Det är kanske inte alla andra som tycker det, men man måste få med den svaga länken.
Så är det.
In i gruppen, för annars kommer aldrig gruppen funka. Och att du bara får in nya människor som du inte har kollat upp, vet inte vad de har för bakgrund, vad de står för och lite sånt. Det blir många... kan bli många misstag på vägen om inte den personen är beredd på att förändra sig. Mm. Vill inte personen förändra sig, nej, då blir det ett dilemma i gruppen. Man måste vara lite ödmjuk, gå lite som gruppen. Man behöver inte tycka samma hela tiden. Ja, men vi vill göra så här nu. Ja visst, vi testar, får vi se. nej, det funkar inte, då tar vi bort det och så lägger vi till det här istället.
Mm.
Men du måste testa det fram och sen till slut hittar du det här. Och det kan ta olika lång tid, naturligtvis.
Men det här gäller ju inte bara spelare när man pratar om gruppen. Det kan ju vara allt ifrån materialförvaltare till den som står bredvid mackorna i köket. Mm. Vad som helst.
Ja, men det är väl det som IFK Göteborg är kända för, att ha kamratgården. Kamratgården på den tiden jag var, så var det ju Ninni och Göte som var där. Det var ju som en mamma och pappa för oss.
Mm. Sen kom Gunn.
Ja, sen kom Gunn och Leif. Leif var ju med under sommarproffsen och lite så. De kom in där och då blev de med mamma och pappa för oss. Vi kunde prata med dem. De serverade oss våra köttbullmackor eller en dricka eller vad vi nu fick där uppe. Vi hade ett gemensamt samlingsrum där alla var välkomna att sitta och köta. Och en härlig miljö att vara i, måste jag säga.
Verkligen.
Ja.
Du, en annan härlig miljö att vara i, det är väl när du följer din son William som nu mera spelar allsvenskt för Häcken och har fått göra allsvensk debut där.
Mm, det var roligt för honom. Han fick hoppa in förra året mot Varberg i 7-8 minuter eller vad det var, 10 minuter. Jag var tyvärr inte på plats. Jag var och spelade en golftävling, en final naturligtvis som jag inte kunde avbryta. Men det var roligt för han. Han har varit i Häcken i 4 år, tror jag. 3, 4 år. Någonstans. Och han har gjort en härlig karriär där. Fått en jättebra utbildning. Häcken spelar ett visst system och rullar boll och man ska veta löpvägar och lite så. Jag tror att han har en grym utbildning med sig oavsett om han går vidare i Häcken eller går vidare i sin karriär. Så kommer han ha mycket nytta av det sen.
Om pappa får bestämma så kanske han blir en blåvitt gubbe inom kort.
Om jag får bestämma, ja. Men det får jag inte.
Men han är ju en ung lovande spelare så absolut, han borde ju vara i rätt klubb.
Ja, men här, man ska veta att min son, han vill gå sin väg. Jag är rätt tyst när det gäller sånt. Om han spelar, vilket annat lag han spelar i, så håller jag på det lag han spelar i och den matchen. Sen IFK är alltid mitt favoritlag. Det kommer alltid vara det. Jag kommer dö i IFK. Men det laget han spelar, om han hade spelat i något annat lag, säger att han har spelat i Malmö, så hade jag ju hållit på Malmö i den matchen han spelar.
Mm.
Men inte i mitt hjärta kommer de aldrig få.
Nej.
Never.
Det är kört.
Det är tvärkört. Det kan du aldrig ändra på.
Nej, det låter bra det. Ja, Mikael, nu är det så att det faktiskt är dags för ditt andra låtval och jag är ju naturligtvis minst lika nyfiken denna gång på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför.
Ja du, det finns ju himla många bra låtar, men jag har ju en förkärlek till en grupp som heter The Flappard. Världens bästa grupp, enligt mig då. Har gjort fantastiskt många bra låtar och de lyssnar jag oftast på när jag är med lite glädje och lite så. Blir alltid glad när de kommer på radion. De spelas inte så ofta där. Men det fläppar där det med låten Animal.
Spännande.
Mm.
Hur kom du fram till den låten?
Hela den skivan Hysteria tycker jag är grymt bra. Alla låtar är riktigt, riktigt, riktigt bra. Bra låtar att höra på. Man hör vad de sjunger och bra rytmen och det här, det jag har sagt förut då. Mm. Men det fläppar, det är min absolut favoritgrupp.
Mm. Jag tänker att när det kommer till en sån här platta och så är det oftast en eller två låtar som brukar vara bra, ja, på den där plattan och sen är resten sådär liksom.
Ja,
men där är hela plattan bra.
Ja, jag tycker att alla låtarna är bra. Ju mer man lyssnar desto bättre blir det. Mm. Jag lyfter ofta på den.
Mm. Mm. Och då ska vi göra det nu också, tänker jag.
Ja. Yeah. We'll be right back.
Jag måste faktiskt erkänna det för dig, Mikael, att just den här låten kan jag inte påstå att jag är bekant för mig. Men nu när jag hör den så här så måste jag ju ändå säga att den är ruskigt bra alltså.
Ja, den är grymt bra. Sen har de ju jättemånga mer låtar som är bra också. Men den här tycker jag sticker ut.
Mm. Mm. Ja, men det håller jag faktiskt med om, verkligen. Den ska få en plats på en av mina Spotify-listor nu.
Bra, ja. Underbart. Ju mer desto bättre.
Kanske hela plattan hamnar där till slut.
Ja, det finns jättemånga låtar på just den, men man måste höra dem ett par gånger också.
Mm. Mm. Härligt. Hur ser då framtiden ut för Mikael Nilsson? Vad händer där?
Ja, du, tänk vad jag visste det. Jag lever väl ett hyfsat bra liv idag. Tycker jag. Det ska väl komma in lite andra grejer i det livet. Förhoppningsvis lite längre fram. Men annars är jag rätt så nöjd med det liv jag lever. Jag behöver kanske engagera mig lite mer inom fotboll. För jag brinner för fotboll i grund och botten. Göra någonting med en lagidrott. Eller ha någonting sånt att se fram emot på kvällarna. Tack vare att min son är lite äldre. Han behöver inte skjutsas och lämta. Han har egen bil och min dotter är 26 och bor i Oskarshamn. Så att sysselsätta sig lite mer på och försöka hjälpa människor mycket mer än vad jag gör idag då. Jag har ju försökt att utbilda mig från grund och botten i en förening med både sponsring och ha föredrag, stora föreläsningar, vet hur föreningslivet funkar, vad man ska göra och inte göra, hur en grupp ska funka, träna ett lag. Allting det har jag försökt att bygga upp successivt, oavsett om jag inte har jobbat med det som är min inkomstkälla då. Jag har jobbat med golf och just nu jobbar jag på Alpresa som säljer resor för företag och skapar upplevelser för dem. Och för att de ska kunna ha en teambildning någonstans i Alperna, var de nu befinner sig. Och komma till den miljön som är där nere och få ta hand om dem. Och när de åker hem så ska de vara lyriska.
Det är ett bra mål.
Ja.
För då vill man ju komma tillbaks.
Ja, det är ju det som är meningen med det. Då får jag en kund.
Ja, precis. Ja. Ja, nej, men det var väl bra. Jag tänker att du kanske spelar mycket golf och med turneringar och annat där.
Mm, ja, men jag spelar jättemycket golf. Lägger mycket tid där. Jag tycker det är roligt och man är mest frustrerad i den sporten. Man inte kan slå samma slag hela tiden. Men det kan man aldrig. Det är så många olika detaljer i golf som man måste vara bra på. Skjuta den här rakt och den ska svänga och putta och chippa. Och det är aldrig något som är likt och du kan få olika banor om du vill och lite andra utmaningar. Och sen tycker jag ju om att tävla. Det finns en sån här H50-tour i Sverige. Alla vi 50-åringar som tror att vi är bra går på. Men det är 6 eller 7 gånger på ett år. Är du bra så får du spela i landslaget och så får du åka på uppdrag och lite sånt. Där riktigt är inte jag än. Jag försöker ta mig dit, men det är en bit. Men roliga grejer att komma ut och träffa andra människor.
Mm.
Från andra som är duktiga golfare.
Vad har du i handicap?
Plus 0,7.
Plus 0,7?
Just när jag sitter här har jag det. Mm.
Det är ju ändå, säger jag som inte är golfexpert, men det är ju jävligt bra.
Ja, jag vet faktiskt inte hur jag hamnar på plus överhuvudtaget, men jag måste ju ha spelat några runder som är bra i alla fall. Men jag skulle väl ligga där runt. Jag tränar ju rätt mycket. Jag tränar nästan varje kväll.
Mm.
Jag bor ju inte i en golfbana så jag kan åka dit och putta och chippa och hänga lite och köta lite och ändå sitta hemma själv och tröka när inte sonen hemma.
Ja, jag har faktiskt inte vågat börja med den sporten av den enkla anledningen att man är en utpräglad vinnarskalle. Så att skulle man då vara på, vad är handikappet? Är det 52 eller?
Jag tror det går in på 54.
54, ja. Alltså, då vill man ju spela ner sitt handikapp. Det blir ju fan tvångstankar till slut.
Ja, så är det i början.
Ja.
Och det går inte alltid bra.
Nej.
Nej.
Och det är 18 hål som ska spelas. Det tar en viss tid.
Ja, så är det. Man måste ha mycket tid på kvällar eller vad man lägger. Och det tar en 5-6 timmar. Men man ska åka dit och man ska rolla och man ska spela och lite så. Det är väl det enda som är emot golf, att man måste gå ner i speltid. Alla är för krångliga, man ska börja läsa puttar när de andra puttar. Och, ja, det finns massa tidstjuvar där som man kan skynda på spelet. Det är ju inte British Open man spelar en sällskapsrunda. Däremot kan man ju tävla. Och i golf är det ju rätt bra, för där har du ju ett handikapp. Så har jag, möter jag dig så har du ju 54 slag. Då har du ju 3 slag per hål. Svårare är det inte.
Nej, det låter ju enkelt, men...
Nej, ja. Ja, du vinner. Jag lovar dig att du vinner.
Nej, det tror jag inte.
Jo, i match eller poäng eller så vinner du. Men kanske inte flest slag eller minst slag.
Nej, det skulle jag inte tro.
Det får du jobbigt.
Ja, vem vet. När jag är 65 vilda kanske vi syns där ute på golfbanan.
Ja, fantastiskt. Det är en skön miljö att vara i. Du är ute och går. Du har klubben med dig. Det är alltid någonting som händer. Bollen ligger inte bra. Eller, det finns så mycket roligt du kan göra på en golfbana. Och samtidigt får du motion.
Mm.
Nu är jag på en bana som alla åker bil på. Hata bil. Golf går man.
Mm, så du
för att få motion.
Du åker inte golfbil alltså?
Ja, om det är 35 grader varmt, då åker jag. Eller jag är tvingad att göra det på någon sån här sponsorgolf eller vad det nu kan vara. Då måste jag ju åka bil. Men då går jag oftast från andra slagen eller så.
Mm.
Fram till green och då tar jag mina klubbor och går. Jag måste gå.
Mm. Mm. Ja, det märkte vi ju idag om inte annat. För då parkerade du bilen på fysiken och så gick du hit ner till... Coronet, där vi nu sitter hos Nina på hennes kontorshotell och spelar in.
Kanon, fick jag igång i 6 minuter.
Ja,
det är fantastiskt. Istället för att parkera på närmsta, då fick jag lite röra på mig lite också.
Säger jag som parkerar precis utanför dörren.
Jag såg det.
Ja, men det blir bra. Du, en annan fråga som jag måste ställa till det här också, det är vad innebär ordet livskvalitet för Mikael Nilsson?
Livskvalitet. Nu är det så här att jag är ju en relativ enkel person att ha att göra med och jag lever ett enkelt liv. För mig är inte livskvalitet att äga något jävla stort hus eller köra Porsche eller bära Rolex eller Breitling eller fina kläder eller så. Jag är den jag är. Take it or leave it. Livskvalitet är för mig att ta vara på dagen. Så bra som möjligt. Göra roliga saker. Kul och ha kul. Skratta mycket. Skämta mycket. Som att ha människor runt omkring mig. Som jag verkligen trivs med. Och som vet vem jag är. Jag är en hyfsad ödmjuk. Inga stora ord eller skryter eller så. Och de personerna får egentligen vara hur de vill. Men... att de uppskattar mig på det jag säger. Visst säger jag dumma saker ibland också. Men då kan man få ett hugg tillbaka. Gärna ironi. Omklädningsrummesnacket som du har är inte uppskattat på alla håll.
Nej.
Ska gudarna veta och då får man skärpa till sig lite. Det är väl där jag vill vara. Någonstans. Och försöka leva så gott varje dag som går och ta vara på den dagen.
Mm.
Det är inte alltid jag gör det, för ibland det går ju lite så där upp och ner och ibland är det tungt och ibland är det glädje.
Men det är det väl för oss alla, tänker jag egentligen. Och faktum är, det som jag ser det i alla fall, är att dygnet har 24 timmar och det spelar ingen roll vad du heter eller vad du var på banken. Det gäller alla.
Ja, men så är det. Jag försöker alltid skapa en bra harmoni runt omkring mig. Glädje, ha roligt, skratta. Är det tråkigt så måste man göra det roligt. Jag försöker alltid ha kul på något sätt.
Mm.
Sen är det ju som så att många kan ju komma både till träning och jobb. Det har man ju sett. Helt nere. I något problem de har haft. Då gäller det att bygga upp dem. Kom igen nu. Nu är vi här. Nu ska vi göra detta. Nu ska vi vara jävligt roligt tillsammans idag. Pusha den personen eller säga några välvalda ord till personen att du är bra eller du är duktig, du gör ju det här bäst.
Mm.
Eller bygger dem på det sättet. Mm. Det tror jag är himla viktigt. Sen har jag också sådana perioder i livet som jag inte mår bra och lite så. Men de är få nu. Väldigt få. För då gör jag någonting som jag brinner för eller någon som är roligt. Sen är jag en spontan människa så jag kan gärna hänga på och spela en frisbee eller minigolf eller... Ja, fasen var roligt.
Mm.
Men då, när det är sport så vill jag ju gärna vinna.
Ja, det tror jag det. Mm. Det vill man alltid.
Mm.
Du, nu tänker jag faktiskt att vi ska börja komma in på hur dina morgonrutiner ser ut.
Ja, de är ju inte speciellt bra. Min klocka, man behöver inte ställa klockan nu för tiden, men klockan ställer jag ändå. Men jag vaknar innan klockan. Säg att jag vaknar strax efter 6. Går upp och dricker kaffe, sätter på kaffe. Titta på morgonnyheterna. Sen duschar jag väl, gör mig i ordning. Sen börjar jag jobba hemifrån. För i den här stan, Göteborg, så går det inte att köra bil längre. Man ska åka kommunalt eller cykla. Och då börjar jag hemma en timme. Rensar mejlen, påbörjar, svarar. Och sen åker jag in så jag är på jobbet klockan 9. Då är det mindre trafik och det tar 15 minuter istället för en timme och en kvart.
Mm.
Som det tar, så man kan sitta där. Tid är pengar och tid är fritid. Men det har inte den här stan tänkt på annars.
Nej. Du, det jag fiskade efter det var om kaffet var viktigt för dig på morgonen.
Fruktansvärt viktigt.
Ja, men vad bra, för då är det nämligen så, Mikael, att jag ska be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Förhoppningsvis det är en rejäl kaffemugg med två låtar och en kändis. Och givetvis ditt namn ingraverat på baksidan som ett trevligt minne ifrån denna stund.
Underbart. Skönt. Det kan jag ha på jobbet.
Absolut.
För det är ingen som kommer att snora den, för det står mitt namn på den.
Precis. Och då ska vi också säga att den är gjord av Peter Berkroth på Bäst i Väst, såklart.
Underbart. Det gör vi alla grejer.
Ja, där, han är en bra gubbe, Peter.
Ja.
Du, det börjar bli dags att runda av det här, Mikael. Och det var fantastiskt trevligt att få ha med dig här som gäst i podden. Två låtar och en kändis bland alla andra. De härliga blåvita som har medverkat här tidigare.
Mm. Det var jättesnällt, det var jätteroligt. Det var lite annorlunda frågor också som jag inte hade svar på, som jag inte var förberedd på.
Ja, men jag tyckte du löste den här uppgiften alldeles galant.
Det återstår att se sen alla kommentarer som jag får.
Ja, det lär komma en och annan kanske.
Jag lovar dig. Det är alltid någon som lyssnar på de här och så tar upp någonting. Och varför sa du det? Ja, okej. Men det är ju så det är.
Ja, precis. Och med det sagt, kära lyssnare, så ber vi att få tacka för idag. Och självklart så hoppas jag att ni är med oss nästa gång. Och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se.
Tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.